kväll och välkommen till Värnamo församlings närradioprogrammet Bibeltimman. Du ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Och vi har kommit till del 17. Producent och tekniker för programmet är Ulf Gustafsson.
Hälsar er välkomna till bibelförklaringen idag. Och medan jag kommer ihåg det så säger jag då att nästa tisdag är det alltså inte någon bibelförklaring här. Därför att församlingen ska göra en resa till Italien. Men det gör att vi kan inte ha nästa tisdag, men väl tisdagen därefter. Och sedan så var det ytterligare någon tisdag längre fram som inte gick. För jag måste åka med konfirmanderna till Polen. En ny konfirmandgrupp. Annars har jag planerat juni månad ut. Däremot inte juli, och jag har inte planerat när vi ska börja sen. Om det blir i augusti eller om det blir september. Men så långt i förväg behöver vi inte bestämma oss. Utan det viktiga är som sagt nästa tisdag. Och sedan om 14 dagar ses vi här igen. Jag sa det till här i sålet här i försnacket innan den här inspelningen börjar. Att ni ska vara glada för att jag är så evangelisk. För det tycker jag i alla fall själv att jag är. Tänk om man inte vore evangelisk. Utan man läste de här texterna inte bara bokstavligt, för det gör vi ju förvisso här också. Man ska läsa som det står. Men tänk om vi också skulle tillämpa det precis som det står. Då skulle det bli tufft. Tänk om ni skulle ha en bibellärare som stod här och talade om precis. Nu ska ni göra precis som det står här i Bergspredikan. Det skulle inte vara enkelt. Så alltså ser man att det inte bara texten, utan det är också tolkningen. Och det är också tillämpningen som är viktig. Men jag tror att det är en riktig nyckel, och jag tror att ni också både förstår och håller med mig om det, att det är en riktig nyckel att använda sig av Jesu Kristi död och uppståndelse. Att han har fullbordat allt det som Gud hade sagt till Israels barn i det gamla förbundet, i det ofullbordade förbundet. Det har Jesus Kristus fullbordat, och det skänker han till oss fritt och förintet. Men när det är sagt så är det fortfarande så att Gamla testamentet och Nya testamentet finns kvar, så att säga. Så att det ena upphäver inte det andra. Det fanns faktiskt kristna på 150-talet och 200-talet, alltså efter Kristus, innan Nya testamentet var sammanställt. Jag tänker på gnostikerna, och särskilt på en av de här gnostikerna som var biskop, som heter Markion, den kanske mest kände av dem. Han gick ju så långt så att han sa, vi behöver bara Jesus. Vi behöver bara det Jesus har sagt, ingenting annat. Och med ingenting annat menar han att judendomen, den kunde vi vara förutan, och därmed också gamla testamentet. Och så fanns ju förvisso en del nytestamentliga skrifter. Evangelierna fanns, och förmodligen hade han tillgång till ett antal av Paulusbreven också. Men det tyckte han, det behövdes inte. Skulle man ha kvar någonting utav evangelierna, så inte behövde man ha det som Matteus har skrivit, utan då plockade man ut bara de orden som Jesus hade sagt. Och det var bara Jesus. Och det låter ju i förstone så fint. Men skulle man gå på den linjen att det bara är Jesus, då blir det helt fel. Och det är inte teologiskt eller bibliskt riktigt heller, därför att Jesus, han är ett med Fadern. Han är sonen som är inordnad i gudomen, som den andra personen i gudomen, Fadern, sonen och den helige ande. Och de här tre samverkar med varandra, de överensstämmer med varandra. Så till en grad så att man kan säga, där sonen är, där är också Fadern och anden. Man kan visst säga att det är tre olika gudomspersoner. Men om vi talar om Gud Fader i himmelen, så talar vi indirekt också om sonen och den helige ande, som är inkluderad så att säga i gudomen också. Och det hör ju till själva treenighetens mysterium, att å ena sidan hålla isär de tre gudomspersonerna, och å andra sidan hålla ihop. Och det är på samma sätt när vi sysslar med teologi, och när vi sysslar med Nya testamentet och tolkningar av Nya testamentet. Då får man skilja mellan inte bara texten och tolkningen och tillämpningen, utan man ska också ha klart för sig att en del bibelutläggning ska tillämpas på skapelsens plan. Och en del tolkningar och tillämpningar ska vara på frälsningens plan. Och för det tredje, en del ska vara på helgelsens plan. Jag tänker på ett bibelord som ofta används fel, bara kommer till mig nu så här som ett flygande exempel. Det här med här är icke man eller kvinna. Ni känner igen det. Alla är vi lika inför Gud. Och det är naturligtvis riktigt att i frälsningen så är det inte frågan om man är man eller kvinna, så att det är en särskild frälsning för män och en annan för kvinnor. Det har ingen betydelse. Man eller kvinna, vuxen eller barn, träl eller fri, alla är ni ett i Jesus Kristus. Det har med frälsningen att göra. Men det betyder ju inte att det inte finns skillnader på skapelsens plan. För det finns det ju. Så på skapelsens plan är det förvisso skillnad mellan man och kvinna. Och i Guds skapelseordningar är det skillnad inte bara mellan man och kvinna, utan också mellan föräldrar och barn. De är inte jämställda där, utan de är inordnade i en helig gemenskap så att säga. Men på frälsningens plan är vi alla lika. Så ni ser att det finns flera såna här nycklar som man behöver ha med sig när man tolkar Nya testamentet. Nåja, det där var en lång inledning, men inte minst det här sista kan ju vara bra att ha med sig. Nu så har vi kommit till bergspredikan och vi har gått igenom, om vi delar in den i tre delar, så har vi gått igenom den första delen i inledningen av bergspredikan, alltså de 16 första verserna i femte kapitlet. Där får vi veta vad det är att vara en lärjunge. Lärjungens status så att säga. Ni är jordens salt. Ni är världens ljus. Det är alltså inte någonting som du ska bli. Det är inte så att du ska arbeta på att bli ett ljus i världen. Utan genom att Jesus Kristus är hos dig. Och Jesus Kristus är i sin församling, i vår gemenskap. Så är vi ljus. Och sen kommer då tillämpningen. Jaha, vad betyder det här nu då? Hur förverkligas detta att vi är ljus i världen? Hur förverkligas detta? Och då är det tre delar. Det första är hur det förverkligas i vårt förhållande till lagen. Och det har vi nu gjort färdigt. Det är ju resten av det femte kapitlet. Sen är det sjätte kapitlet, verserna 1 till och med 18. Här är det vi talar om. Så handlar det om hur det här förverkligas i gudstjänsten. Och sedan den sista delen handlar om hur man förverkligar det här genom de goda gärningarna. Nu hade jag ju hoppats att vi skulle hinna med den andra delen. Det låter ambitiöst, men det är ju bara 18 versar. Nåja, vi får se hur långt vi kommer. Den andra delen, alltså kapitel 6, vers 1 till och med 18, handlar om hur vi förverkligar vår gudsrelation inom ramarna för gudstjänsten. Det handlar alltså om den rätta fromheten. Hur förvaltar vi den tro som vi har fått? Och grundtanken i det här avsnittet, det är helt enkelt att gudstjänsten ska ske inför Gud. Alltså gudstjänsten är en sak mellan dig, mellan oss och Gud. Gudstjänsten är ett möte mellan Gud och människor. Och då är det som så med all gudstjänst eller med all liturgi, att det finns en sorts inbyggd centrifugalkraft i gudstjänsterna. Men det menar jag att allt det som vi gör i gudstjänsten, när vi slår upp psalmboken och vi lyssnar på predikan och vi går fram till nattvardsbordet och vi har gröna stålar och vi har alba och sen byter vi till blå stålar och så vidare. Allt det där är som en centrifugalkraft som kastar ut oss mot periferin. Därför när vi blir upptagna med sånt så dras vi mot det och skjuts från centrum och så blir vi upptagna med annat. Så när vi talar om liturgi och bibelöversättningar och hur vi ska vara och hur vi ska fira gudstjänst, så måste motkraften vara hela tiden att Kristus är i centrum. Att gudstjänsten är ett möte mellan Gud och människor. Det är grundtanken i det här avsnittet. Och det här motiverar Jesus eller Matteus på två sätt. Om du ser i vers 4 så står det där i den sista meningen där. Nu har jag Gerts översättning ifall det är någon som undrar. Din fader som ser i det fördolda, han ska löna dig. Det alltså finns två skäl där till att vi ska fira gudstjänst så som vi har skissat på det nu. Det första skälet är att Gud ser i det fördolda. Alltså Gud fastnar inte vid det yttre. Han fastnar inte vid liturgins ansikte, vid gudstjänstordningarna. Och säger att nu har vi inte följt gudstjänstordning eller nu så stämde det inte. Alltså så, utan Gud ser för, genom det han ser till hjärtat. Han ser i det fördolda. Och på samma sätt skulle det vara från vår sida. Att vi ser igenom gudstjänstens form så att säga, ordningar. Och vi ser Kristus, den närvarande, den uppståndne Kristus i det som sker så att säga. Och det här tror jag faktiskt att det är någonting man kan öva sig i. Så att när du lyssnar till prästen så lyssnar du inte till prästen utan du lyssnar till efter den gode herdens röst. Det kan ju faktiskt vara så att Jesus Kristus talar till dig också genom prästen. Så vad är det du lyssnar efter? Lyssnar efter Håkan Sundlidens bibelförklaringar? Eller lyssnar efter ifall Kristus genom sitt ord och sin ande vill tala till dig? Så det har att göra med hur vi ställer in våra öron. På samma sätt när vi kommer tillsammans i gemenskap i gudstjänsten eller vid nattvarsbordet. Vad är det du ser i brödet och vinet? Jo, du ser ju den uppståndne Kristus. Du ser ju hur du blir delaktig av den kosmiske uppståndne, okroppslige Kristus i brödet och i vinet. Och vad är det du ser när du ser det runt omkring? Det är ju inte att du ser människor som står i kö, som man ibland kan höra. Utan det du ser, det är ju Kristi kropp. Vi är ju hans kropp. Församlingen är hans kropp. Så visst behöver vi påminna varandra om vad är det vi ser och vad är det vi hör. Och det är det här avsnittet handlar om. Och det andra då, förutom att Gud ser i det fördolda och att vi också ska se det fördolda, det är att Gud lönar de som firar rätt gudstjänst, om jag uttrycker det så. Han är den som lönar dig. När du med ett öppet hjärta umgås med Gud själv i gudstjänsten, så får du din belöning ifrån honom. Därför bara det att förnimma hans närvaro, det är en belöning i sig. Alltså finns det ingen anledning att fira gudstjänst eller göra sig till inför människor. Jag vet i början när det var ovant att gå till nattvarden, för vi hade ju inte nattvard varje söndag, utan ja, om vi går riktigt långt tillbaka i tiden, så hade vi kanske en gång per år. Och sen så har det varit oerhört trögt eller en lång process att få det här söndagliga nattvardsfirandet. Men i alla fall i övergången där så kunde det vara så att människor liksom registrerade, jaha, de går till nattvarden och de går inte till nattvarden. Förstås det här, va? Ungefär som att man skulle bli belönad för att man går till nattvarden. Eller förtalad för att man gick dit. Om man ser på det sättet, då har man ju redan fått ut sin lön, säger Jesus. Nej, vi ska umgås med honom i anden, för att uttrycka det så, i det fördolda. Och vi ska ta emot vår belöning ifrån honom. Och eftersom det är den andliga verkligheten, så finns det inget skäl kvar till att tänka annorlunda eller bete sig annorlunda. Det är ganska lätt att se hur de här 18 verserna är uppbyggda. Det börjar med en så kallad kelal-vers. Ja, det heter så på grammatiskt språk. Alltså den första versen här, där hela ämnet så att säga introduceras. Och det är alltså orden, alltså första versen, kapitel 6, vers 1. Ta er tillvara så att ni inte övar er rättfärdighet inför människorna för att bli sedda av dem. Där har du själva introduktionen. Det är temat för hela det här avsnittet. Och då står det tendikaiosynen hymon på grekiska. Som ordagrant skulle översättas ta er tillvara så att ni inte gör er rättfärdighet inför människorna. Och därför kan det bli lite olika översättningar. Jag tror att det står i folkbibeln. Ta er tillvara så att ni inte gör era goda gärningar inför människorna. Och här hos Gerts så står det så att ni inte tar er tillvara så att ni inte övar er rättfärdighet inför människorna. Alltså det är ju inte någon sakligt sett så är det inte någon större skillnad. Utan vi har tro, vi har rättfärdighet, vi har goda gärningar inom oss så att säga. Och de här ska vi öva upp. Och det är bara det tycker jag är ett underbart perspektiv. Och det här hoppas jag att ska klarna allt eftersom veckorna går, om det inte redan är klart. Att det kristna livet, det är inte någonting som du ska ta dig. Inte någonting du ska prestera, utan det är någonting som du har. Du har Kristus i dig. Du har det kristna livet. Och då kan man förvisso säga att ja, men jag har ju så lite. Ja, ja. Men du ska ju använda det du har. Du ska öva den tro du har. Och det är en del av kallelsen. Att öva sin rättfärdighet. Det kan ju kanske ge intrycket av att man ska göra sig till eller så. Men jag hoppas nu att jag har förklarat det här tillräckligt så att ni förstår. Att man ska använda sig av det kapital som Gud har gett oss. Det är vad det handlar om. En sak som vi har talat om tidigare och som också kanske behöver nämnas här. När det står som det står i Gerts översättning. Att man inte ska öva sin rättfärdighet inför människorna. Det är det att Matteus skiljer inte mellan den rättfärdighet som vi presterar. Och den rättfärdighet som är Guds. Vi har ju gjort det i de här bibelförklaringarna för att det ska bli tydligare hur bibelställena ska förstås. Och Paulus gör ju så att han skiljer mellan den rättfärdighet som han presterade innan han blev en kristen. Och den rättfärdighet som han fick när han tog emot Kristus, vår rättfärdighet. Men Matteus gör inte det. Och judarna i allmänhet gör inte det. Och det betyder också att det finns en poäng i det som fortfarande är en poäng. Nämligen att vi kan inte så skilja på våra egna liv och Kristus liv. Så att vi skulle kunna tänka oss att ja, men vi kan ju leva hur som helst. Och det spelar ingen roll hur vi beter oss. För att Kristus är ju Kristus ändå. Ja, så kan vi inte tänka. Utan Kristus har ju kommit ibland oss, han är i oss, han har gett oss utav sin rättfärdighet på ett sånt sätt så att hans rättfärdighet och den lilla rättfärdighet som vi i mänsklig kraft eventuellt kan producera, de sammanfaller ju. Så på så sätt så är det ju riktigt fortfarande att tänka så som Matteus tänkte innan Paulus delade upp det här. Den här uppdelningen är i stor utsträckning pedagogisk för att vi ska förstå att det är skillnad mellan vår prestation och Guds gåva. Men när vi väl har fått Guds rättfärdighet, Guds liv på plats. Då sammanfaller det i stor utsträckning igen. Det är alltså viktigt hur vi lever, hur vi förvaltar. Hur vi tänker, vad vi säger, vad vi gör och så vidare. Man kanske kan ta bilden av, om du tänker dig ett glas som är halvfullt med vatten. Som får stå som bild för dig och mig. Och den rättfärdighet som finns hos oss. Och så har du en tillbringare som är Gud själv och som är Kristus. Och som är fyllt med vatten som är hans rättfärdighet. Och så kommer han och så häller han in sin rättfärdighet i oss. Det som då händer är ju att vår rättfärdighet, det vatten som finns där och Kristi rättfärdighet, det slås ju in i samma glas. Du kan inte särskilja det efteråt. Ändå så är det ju två olika. Men Kristus fyller oss helt och fullt. Så i den meningen så kan vi läsa det precis som det står. Att vi ska ta oss tillvara så att vi inte övar vår rättfärdighet inför människorna. Utan för att bli sedda av dem. Utan att vi firar gudstjänst på ett riktigt sätt. När den här inledningsversen, den här introduktionen är given. Då kommer tre stycken exempel. Och det är tre ur judisk aspekt klassiska exempel. Det handlar om allmosor, verserna 2 till och med 4. Det handlar om bönen, vers 5 och 6. Och det handlar om fastan i vers 16 till 18. Och då märkte ni att jag hoppade över vers 7 till och med 15. Det finns de som menar, och det kan vara rätt och det kan vara fel, och det spelar ingen roll. Men man menar att det här bönen om fader vår och det, alltså verserna 7 till och med 15, att det skulle vara så att säga inskjutet i efterhand. För att om man tänker bort, för de verserna med fader vår bönen är ju som en förklaring utav det som står i verserna 6 till och med 8. Så skulle man få verserna 2 till 4 om allmosor, 5 till 6 om bönen och sen 16 till 18 om fastan. Och sen är det då tillagt eller inskjutet, eller låt oss säga det är en utvidgning om bönen som det handlar om i vers 5 och 6. En utvidgning, en förklaring på bönen, och där kommer fader vår in. Om det nu har gått till så, eller om den här utvidgningen fanns med från början, det har ju ingen betydelse. Jag tycker det är ett alldeles utmärkt exempel på det vi har pratat om tidigare. Alltså att Matteus kan ha vuxit fram, att det finns en redaktionell framväxt som gör att helheten kanske var som en, det kanske var några kapitel från början och sen så har det så att säga byggts på eller vecklats ut eller lagts till. Det är inte så konstigt om Matteus skriver vissa saker i början och sen så lägger han till lite grann 10 år senare. Men det har ju ingen betydelse. Så här menar jag att forskarna, bibelforskarna, har varit på lite villovägar. När man har gjort så stor affär av att ja, men här är ett tillägg, och så drar man slutsatsen, alltså kan vi inte lita på det. Det är för dumheter. Och så blir man fullt upptagen med liksom att värdera de olika avsnitten sinsemellan. Nej, då älskar jag det som gamle biskop Bo Giertz sa. Han hade ett inlägg i den här diskussionen vid ett tillfälle. Då sa han precis det som jag gör mig till tolk för. Han sa att det spelar ingen roll, därför att Bibeln är sådan som Gud vill att den ska vara. Sen hur han har satt ihop den har ju ingen betydelse. Den här är så som Gud vill att den ska vara. Och så tror jag också att det är. Då så... ska vi ta det första avsnittet där och 2 till och med 4 om allmosor. Ja, hur står det nu egentligen? Vi ska se här. Här i Giertz så står det gåvor. Jag kan läsa vers 2 till och med 4. När du ger till de fattiga, så låt inte stöta i basun för dig som skrymtarna gör i synagogorna och på gatorna för att få gott anseende bland människorna. Sannerligen, jag säger er, de har fått ut sin lön. När du ger en gåva, så låt din vänstra hand inte veta vad den högra gör, för att din gåva ska stanna i det fördolda. Din fader som ser i det fördolda, han ska löna dig. Ordet här för gåva på grekiska betyder snarast barmhärtighetspaket, barmhärtighetsgåva. Så det är alltså ett ord som talar om att man ger en gåva i barmhärtighet till människor som behöver få sitt behov mött. Och jag säger det därför att det handlar inte om att ge gåvor, alltså så där i största allmänhet, till kollekten till exempel. Det är inte det det handlar om. Det handlar inte om tionde eller någonting annat sånt, utan här handlar om, och därför är ju ordet allmosa kanske mer passande, här handlar det om att hjälpa de fattiga. Och bakgrunden till det där, det är ett ord i femte Mosebok. Jag tror vi kan läsa det också. Femte Mosebok kapitel 15. Jag ser i slutet på kapitel 14 så handlar det just om tionde. Men det ska vi inte ta upp nu. Men jag bara säger det som ett sorts... att det finns ett samband här i femte Mosebok 14 och 15. Och femtonde kapitlet handlar om det sjunde året som ska vara ett friår. Och då ska ju allting nollställas. Alla ska friges. Och så kommer det då i vers 7. Om någon fattig finns hos dig, en av dina bröder inom någon av dina städer, i det land som Herren din Gud vill ge dig, så skall du inte förhärda ditt hjärta och tillsluta din hand för denne din fattige broder, utan du ska gärna öppna din hand för honom och gärna låna honom vad han behöver i sin brist. Ta dig tillvara så att inte den onda tanken uppstår i ditt hjärta. Ja, det sjunde året, friåret är nära. Alltså underförstått, så att du därför låter bli att ge, för det kommer ju rätta till sig. Akta dig, det är en frestelse. Jag kan säga det att tiondet utvecklades till den tidens socialhjälp, kan man säga. Och så har det ju varit också i vårt land innan vi hade socialhjälp. Nu så har vi socialhjälp. Ta dig då till vara så att du inte tänker, ja men det får socialhjälpen ta hand om. Så att inte den onda tanken uppstår i ditt hjärta. Det är ju motsvarigheten till det som vi läser om här. Alltså, ta dig tillvara så att inte den onda tanken uppstår i ditt hjärta. Det sjunde året, friåret, är nära. Och att du så ser med ont öga på din fattige broder och inte ger honom något. Han kan då ropa över dig till Herren. Och så kommer synd att vila på dig. Gärna skall du ge åt honom, och ditt hjärta ska inte vara motvilligt när du ger åt honom. Ty för en sådan gåvas skull skall Herren din Gud välsigna dig i alla dina verk, i allt vad du företar dig. Jag tycker vi kan kombinera det där lite grann med det som vi pratade om förra tisdagen, med att hur man ska älska sin nästa. Kommer ni ihåg då att vi talade om att man kan ge gåvor, men att man skulle ge mindre gåvor så att det inte uppstår felaktigheter i relationer. Det är inte stora gåvor vi pratar om. Vi har socialhjälp i vår tid. Men det kan vara små gåvor och det kan vara tillfällig hjälp. Det större, det grundläggande problemet, det ska inte lösas genom allmosor, utan det ska lösas på annat sätt. Det här är också en sån tillämpningshistoria som vi talar om när vi talar in i cellerna. För i cellerna, de här mindre gemenskaperna, där kan det mycket väl vara så att en människa som har ekonomiskt svårt, då har vi sagt att ni ska inte förse honom eller henne regelbundet med pengar, utan ni ska hjälpa den människan att få ordning på sin ekonomi. Ni ska hjälpa människor som inte kan hantera pengar att lära sig att hantera pengar. Men när det är sagt, och när den hjälp som finns i det fallet är anlitad, så hindrar ju inte det att man fortfarande hjälper varandra i nödsituationer eller med tillfälliga mindre gåvor. Det är så vi ska se det. Och det är så Jesus menar också, vad jag förstår. Han säger ju här, tillbaka nu till Matteus 6, att vi ska inte stöta i basun som skrymtarna gör i synagogorna på gatorna för att få gott anseende bland människorna. Jag tror att det står i en annan översättning, så står det blåsa i trumpet. Jag vet inte om det är Bibel 2000 eller om det är någon not till det, för att man kan ju undra vad det är för ett uttryck på grekiskan. Och Eva Spångberg, som ni känner igen, och hon har ju snidat och gjort alla många olika bibliska figurer och Jerusalems tempel, och så har hon de här basunerna också. För enligt henne så var det som så att dessa sparbössor, eller man ska kalla dem, som man samlade in allmosor i, de såg ut som basuner. De hade den formen, alltså såg ut som en som ett timglas, kan man säga, ganska smala, så som ett timglas ner, och så stod de på marken, såg ut som basuner. Och det som hände när man gick in i templet, eller när man passerade de här, det var att man tog då en del slantar kanske, och så la man dem i den där basunen. Så var den tidens uppsamlingsplats för social hjälp, kan man säga. Och när människor la i den, så kunde man ta tag i den basunen och stöta, liksom ungefär som man skulle skaka ner pengarna, va. Så då låter det ju. Och skulle man vara riktigt visa, så kanske man tog en flera mynt och sen stötte man i den flera gånger då, va, så att alla runt omkring såg, oj, nu lägger de i här ordentligt med pengar. Det är det som Eva Spångberg menar, att det var så de gjorde. Så ska ni inte göra, ni ska inte stöta i basun. Ska man ta det som ett mer bildligt uttryck, så kan man säga att man ska inte slå sig för bröstet eller någonting sånt. Som skrymtarna gör, eller hypokritai, som det står på grekiskan. Hypokritai som betyder, alltså hypokritai är ett grekiskt ord som egentligen betyder mask, som man använder när man spelar teater. För på den tiden så hade man kanske inte så mycket scenkläder och sånt, utan man hade en pinne och så hade man en mask som föreställde något, och så höll man den framför ansiktet. Ni har sett att det, om man inte gör så på leker, så på såna här platser har man såna här masker man håller för ansiktet. Det är det ordet som används. Ni är ju kristna, ni ska inte ta en sån där mask och hålla framför er och spela en from mask som är finare än vad det egentligen är. Utan handlar du spontant och naturligt. Och som jag sa med den här Kelal-versen och motiveringen, att vi kan ju ge allmosor utan att behöva stöta i basun, för vi gör ju inte vår gudstjänst, vi gör ju inte vår gudstjänst för människor. Vi gör ju vår gudstjänst inför Gud. Pengarna ger vi förvisso till människor, de ger vi inte till Gud, men det är vår medmänniska vi ska hjälpa. Men själva, så att säga, rättfärdighetsövningen, att man gör det här fast man kanske inte har lust till det, och det tar emot. Och jag har ju faktiskt inte så mycket pengar på mig, jag hade tänkt att köpa någonting annat för de här pengarna. Alltså man känner att det här passar inte nu, och att i det läget, så att säga, utöva sin tro dessutom så att ingen ser det. Det är det handlar om. Vi går vidare till verserna 5 till och med 8. När ni ber ska ni inte heller vara som skrymtarna. De älskar att stå i synagogorna och gathörnen när de ber, för att det ska synas för människorna. Sannerligen, jag säger er, de har fått ut sin lön. Men du, när du ber, gå in i din kammare och stäng igen din dörr och be till din fader som är i det fördolda. Din fader som ser i det fördolda, han skall löna dig. Vi kan ta nästa vers också. Ja. När ni ber skall ni inte hopa tomma ord som hedningarna. Ja, vi kan sluta där förresten. Det här att gå in i sin kammare, det heter då på grekiska tameion. Och tameion, det är alltså det rum i huset som inte har fönster mot gatan. Utan det är den där kammaren som var vänd in mot gården. Så det syntes inte när man var där. Det är så att säga den bokstavliga betydelsen. När man läser en sån som Martin Lönnebo och hans meditationer och allting, så skulle han säga att man går in i sitt hjärta. Alltså att du går in i ditt inre, att det sker i ditt hjärta. Du går in i din kammare i mera i bildlig mening. Men det ena behöver ju inte motsäga det andra. Man kan ju göra på båda sätten. Jesus lär oss här, och det vill jag att ni ska se och lägga märke till. Jesus lär oss att det finns två olika sätt att be på. Och det här är grundläggande. Alltså vi är återigen på det där som jag sa i inledningen. Det kanske var någon mening med det. Att det är skillnad på det som sker på skapelsens plan och det som sker på frälsningens plan och helgelsens plan. När det gäller bönen så är bönen någonting som är givet på skapelsens plan. Alla människor kan be. Också de som inte är kristna. Självklart. Men när ni ber, då ska ni inte be som dem. Utan när ni ber, då ska ni be, det står det visserligen inte om här. Det finns mycket annan undervisning om bönen. Ni ska be genom Jesus Kristus. Ni ska be till Fadern genom Jesus Kristus. I Jesu namn ska ni be till Fadern i anden. Det där gloriat som vi använder i gudstjänsten ganska ofta. Ära vare Fadern och Sonen och den helige ande. Lydde ursprungligen ära vare Fadern genom Sonen i den helige ande. Där ska eran bön vara intagen. Och det är alltså två olika sätt att be. Och kom ihåg nu att det är två olika sätt att be. Och då så säger Jesus här att vi ska inte be som hedningarna. Och då gäller det att det står här om att de hopar tomma ord. Då var det nämligen så att i den tidens hedniska gudstjänster så var det en merit att hopa många tomma ord. Man var duktig då alltså. Men det finns bevarat från den här tiden långa insmickrande listor med ärebetygelse till olika gudar. Ju mer ordflöde, ju finare ord och formuleringar så, desto bättre bedjande. Så själva bedjandet var en konst på det sättet. Som en del kunde vara väldigt duktiga i. Och andra kanske mindre duktiga i. Och så såg man det som en merit att kunna be på det där fina sättet. Fast uppriktigt sagt så har jag ju märkt av den här, vad ska jag säga, inte attityd, men det här betraktelsesättet också i kristna sammanhang. Då är det ju riktigt sorgligt. Så att det som Jesus säger här, det kan nog vara värt, återigen vara värt att levandegöra. Och för inte tala om, förutom de här hopsnickrade bönerna, så fanns det ju också sånt som skulle kunna liknas mera vid magi, alltså trollformler av olika slag. Besvärjelser var ju jättevanligt på den här tiden. När ni ber ska ni inte be på det sättet. Utan ni ska låta bönen komma ifrån hjärtat. Ni har ju en direkt gemenskap med Gud Fader i himmelen själv. Genom Jesus Kristus, som är så att säga dörren in i gemenskapen med Gud Fader. Här finns ju en dimension som är fullkomligt okänd för de som inte har lärt känna Gud. Men ni hör ju inte till de som inte har lärt känna Gud, utan ni hör ju till de som har lärt känna Gud genom Jesus Kristus. Och nu ska ni öva er i det avseendet. Det är Jesu undervisning i det här. Och jag tror att det här kan ske ganska naturligt och ganska spontant hos människor som är nykristna. Jag vet att det är så. Jag kommer att bli påmind om en berättelse eller om en händelse som jag själv var med om. Det var så att när järnridån hade fallit så hade jag glädjen att få följa med en missionär, en god broder, till Sibirien. Och vi besökte där utanför Krasnojarsk ett fängelse. Och vi hade fått lov att få komma in. Det var 2000 manliga fångar. Alla klädda i helsvarta dräkter. Vilken misär, det ska vi inte tala om nu. Men i alla fall så fick vi träffa 50 stycken där. Och vi berättade om Herren. Och ursäkta, det var helt fel, det var en annan berättelse. Det här som jag tänkte på, det var i ett klassrum i samma stad. Jag får växla spår där alltså för att det ska bli riktigt. Vi var i ett klassrum och berättade om Herren. Och så frågade vi då om det var någon där som ville ta emot denna gåva som vi all enkelhet hade pratat om och presenterat. Ja, det ville ju allihopa då. Så att där hjälpte vi väl en 20 pers till tro där på en halvtimme. Och sen så efteråt så kommer det fram en kille till mig och han var alldeles bedrövad. Då visade sig nämligen, han berättade, han sa så här att när jag växte upp så var min mormor kristen och rysk-ortodox kristen. Och de kunde alla bönerna och de hade bönbok. Och där har man ju alla bönerna nedskrivna och man lär sig och reciterar dem. Man kan dem utan till och man använder dem. Och nu var han så ledsen. För han hade inte lärt sig någon bön. Alltså jag kan inga böner. Och så tittade han på mig vädjande så sa han. Tror du jag kan be fritt ur hjärtat? Vad tror ni jag sa då? Då sa jag, ja det tror jag du kan göra. Vilket var en stor gåva till honom. Det här låter som självklarheter för oss. Men jag frågar genom att berätta det här. Hur din bön ser ut. För Jesus talar om att vi ska låta det flöda ifrån våra hjärtan. Och då kanske det är böner som är ja men hjärtat talar ju i sig. Jag vet inte om ni har tänkt på det, att bön är inte bara någonting som man säger. Utan hjärtats bön, den är ju okontrollerbar på ett sätt. Det handlar ju om det som finns i ditt hjärta. Det som stiger upp från ditt hjärta. Ni har väl alla varit med om att man står och pratar med en människa. Och så samtalar man så blir man plötsligt medveten om att den här människan vill egentligen ha sagt någonting helt annat. Jag hör vad du säger. Men jag hör också att ditt hjärta säger någonting helt annat. Det har ni varit med om. Det är nämligen så att hjärtat talar. Varje människas hjärta talar. Och vi brukar uttrycka det som så då i vanliga mänskliga sammanhang att vi ska lära oss att lyssna till varandra. Jag menar, det är precis vad jag menar. Jag säger, lär och lyssna, hör vad deras hjärtan säger. Och är det någon som hör vad hjärtat säger så är det Gud. Gud ser till hjärtat. Och han hör vad ditt hjärta säger. Vi ska be med hjärtat. Nu ser jag att tiden drar iväg. Jag tror att jag gör som så. Att vi ger oss in på Fader vår trots allt. Även om vi inte hinner färdigt. Då är det alltså ifrån. Jag läste aldrig färdigt där, vers 7 och 8. Alltså när ni ber ska ni inte hopa tomma ord som hedningarna. De tror att de blir bönhörda för sina många ords skull. För så trodde de faktiskt. Gör nu inte som dem. Vad ni behöver, det vet er fader innan ni ber honom om det. Det är ju rätt fantastiskt uttalande. Det är från Jesaja 65. Vers 24, ni behöver inte slå upp det, men Jesaja 65, vers 24. Där står det att Gud hör innan vi ber. Så skälet till att be, det är alltså inte för att vi ska få grejer, utan här måste vara någonting annat. Bönen har att göra med vår relation till Gud. Det är alltså hjärtats språk till Gud. Ja, hur ska vi göra nu då? Jo, nu kommer det till vers 9. Därför ska ni bedja så. Vår fader, du som är i himmelen. Låt ditt namn hållas heligt. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske också på jorden så som den sker i himmelen. Giv oss idag vårt dagliga bröd. Och förlåt oss våra skulder så som också vi förlåter dem som är oss skyldiga. Och låt oss inte komma i frestelse, utan fräls oss från allt ont. Ty om ni förlåter människorna vad de brutit mot er, så skall också ni få förlåtelse av er fader i himmelen. Men om ni inte förlåter människorna, så kommer inte heller er fader att förlåta er vad ni har brutit. Ja, det är ju fader vårbönen här förstås. Och jag läste den i Hjärts översättning, och det kan vara lite andra översättningar som har lite andra ordalydelser. Men jag har en god vän som har doktorerat på bönen fader vår, och som har lärt mig en del saker som jag ska dela med mig utav. Han säger att om man jämför fader vår här i Matteus med fader vår som det står i Lukas evangeliet, kapitel 11, vers 2 till och med 4, så ser man att de stämmer inte överens. Det är inga stora skillnader i och för sig. Men hos Lukas så står det inte som är i himmelen. Hos Lukas står det inte låt din vilja ske. Hos Lukas står inte fräls oss ifrån ondo. Det behöver inte vara något störande att det är på det sättet. Man bara kan konstatera att det är olikheter. Jag vet inte, om man jämför med Markus, tror att det kan vara olikheter där också. Spelar ingen roll. Och som jag sa då, en del exegeter, de kan ju då komma fram till att, alltså, är det här inte trovärdigt, för det skiljer sig åt. Den här Boris Salo då, som disputerade just på fader vår, han menar att det är en poäng med att det är olika versioner. Det ska vara olika versioner. Här har man hållit på och stött sig på att det är olika versioner och att det inte står likadant, när själva poängen är att det ska vara olika. Ja, men varför ska det vara olika då? Vi har ju en fast formulering med fader vår. Ja, förresten, nu har vi ju en ny översättning, så nu har ju inte vi det själva heller. Men du kanske använder en och samma version hela tiden. Vad är det för mening med att det ska vara olika? Då ger Boris Salo 7 stycken skäl till det. Och ni har det i textutkasten som ni har fått. Men det första skälet, det är att det står olika just därför att vi inte skulle rabbla fader vår. Vi skulle inte göra som hedningarna. Ha en bestämd form där vi rabblar rakt igenom. Meningen är att det är olika versioner för att vi inte ska göra så. Du ska göra på olika sätt. Det andra skälet, det är att viktiga temata, de upprepas inom pedagogiken. Om jag ska säga något väldigt angeläget, så upprepar jag mig, och upprepar mig med olika ord. För att det ska gå in. För att om man inte fångar en nyans, så kanske man fångar en annan nyans. Missar man något i en tredje version, så kanske man får med sig den fjärde versionen. Kanske får med sig just därför att det fattas där. Och så lägger man märke till, oj då, här fattas det. Och så upptäcker man vad som egentligen står i den tredje versionen. Alltså det är en del av pedagogiken. Jesus gör så när han undervisar om himmelriket. När han talar om himmelriket, så ger han inte en fyrkantig beskrivning eller en enstaka bild. Han har många olika bilder för att säga samma sak. När vi kommer till Matteus kapitel 13, då kommer vi gå igenom 7 stycken olika liknelser som alla handlar om samma sak, nämligen om himmelriket. Han sa dem alltså på 7 olika sätt. Fader vår, eller det mönster som ligger bakom fader vår, sättet på det mönster som vi ska använda oss av när vi ber, eller kan använda oss av, det kan alltså sägas på olika sätt för att bli tydligt. Det tredje slutsatsen som man har, det är ju den, precis som jag har sagt också, att exegetiken eller bibelforskarna, de har haft svårt för att hitta den ursprungliga versionen. Man har alltså verkligen ansträngt sig för att leta efter den ursprungliga versionen. I senare versioner av Fader vår så finns det ju ett tillägg. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Men det finns inte med i någon av de bibliska versionerna. Utan det finns i en version som är från 150-200-talet efter Kristus. Där finns den versionen. Och exegeterna har då letat efter vilken version som är den ursprungliga. Men man kommer inte fram till vilken som är den ursprungliga. Ja, men det talar ju för att det finns ingen ursprunglig. Det finns ingen ursprunglig i den meningen. Det fanns olika helt enkelt. Det är skälet till att man inte har hittat någon ursprunglig. Det fjärde blir det ju skälet, slutsatsen som han drar av sina studier. Det är att det judiska och kristna livet är fast. Alltså själva livsinnehållet, om vi talar om det kristna livet då, själva den sunda läran som Paulus skulle ha sagt, själva innehållet i den kristna tron, den är fast. Men den uppträder i olika versioner. Alltså själva innehållet är ju att Gud har blivit människa, Jesus blev en utav oss, han har dött för våra synders skull, han har uppstått från de döda och besegrat det onda, fullbordat lagen, liksom spikat fast att löftena gäller, att de är fullbordade som sagt och att de ges till oss. Det är ju själva innehållet i hela evangelieförkunnelsen. Det kan man inte ändra på, även om man försöker göra det tappert i vår tid. Det går ju inte. Ja, men det Jesus har förmedlat har han förmedlat. Men det kan sägas på olika, med olika versioner på olika sätt. På samma sätt är det med bönelivet naturligtvis. Det kan komma i olika versioner. Det femte, det är frånvaron av doxologi. Och egentligen när jag tänker efter, jag fattade inte det riktigt tror jag när jag skrev det, för att den sjunde punkten då, vi kan reducera och inkludera den i den femte punkten. Den sjunde punkten är alltså, det finns ingen avslutande doxologi, eller enklare uttryckt, det finns ingen avslutning på Fader vår. Och då säger Boris Hallen, nej just det, det ska inte finnas det. Det finns ingen avslutning på bönen. Det är ett öppet slut som de säger i Finland. Det ska inte vara någon avslutning. Bönen ska aldrig ta slut. Det ska bara fortsätta genom en öppen dörr. Och just eftersom den saknas, den här doxologin ursprungligen, så menar jag att det är en tanke där att den helt enkelt inte ska inte finnas någon avslutning. Och det sjätte och sista skälet till att det är som jag nu har sagt, det är det att det var aldrig någon strid i urkyrkan om vilken version som skulle varit den riktiga. Alltså den typen av tänkande finns inte i urkyrkan, inte i fornkyrkan heller för den delen. Inte någon gång under första, andra, tredje, fjärde, femte, sjätte, sjunde århundradet har man diskuterat den saken som man diskuterade i början på 1900-talet. Varför har man inte diskuterat den? Det är för att det är aldrig någon som har frågasatt det. Ingen har frågasatt att det är olika versioner. Det ska ju vara det. Det ska ju inte ifrågasättas. Det är alltså en poäng med att det ser ut som det ser ut. Sen då om man ger sig in på vad den här bönen innehåller, så innehåller den alltså 5 stycken böner egentligen. Och om man analyserar de här 5 bönerna och ställer upp dem, så är den första bönen tillbedjan. Och det är också någonting som kan vara bra att du tänker på när vi nu vidgar det här med vad bönen är. Bönen är inte bara det du pratar till Gud högt eller tyst, utan bönen är ju hjärtat. Och böneversionerna som kommer ut, de kan vara olika. Och några olikheter, det är först tillbedjan. Därför de här 5 bönerna i Fader vår, de är 5 olika sorters böner. Först är det tillbedjan. För det andra är det förbön. För det tredje är det behovsbön. För det fjärde är det syndabekännelsebön. För det femte är det befrielseböner. Det är olika sorters böner alltihopa. Och ändå hör ihop. Ja, hur låter de där nu, de där olika? Ja, tillbedjan, det är alltså: Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Vi brukar ju ha bön här på torsdagarna. Det brukar inte vara så många, så det är gott om plats, men vi brukar vara några stycken. Och då ber vi en timme var för sig tyst. Och jag försöker vara med praktiskt taget alla gånger. Och en timme kan vara ganska lång tid ibland. Men ett bra sätt, du kan ju pröva det här själv, det är att bygga upp den där timmen på Fader vår. Om du tar 10 minuter på varje bön, om jag säger så, så är det ju 50 minuter redan där. Alltså 10 minuter, Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Helgat var det ditt namn. O Gud, måtte du hållas helig ibland oss. Och Gud, måtte alla människor som känner dig ära dig och tala väl om dig och så vidare. Det är att helga Guds namn. Andra bönen är förbön. Och förbönen är den: tillkomme ditt rike, ske din vilja så som i himmelen så och på jorden. Gud, i himmelen så sker alltid din vilja. Det är därför himmelen är himmelen. Så som det sker i himmelen, låt den också få genomslag här bland oss i vårt liv. Alltså, vi ber inte om att det ska hända en massa saker utifrån vårt eget perspektiv, utan vi håller hans namn heligt och vi ber att det som är hans vilja ska få genomslag bland oss. Ske din vilja. Det här finns som en grundton i bönen, inte minst hos Matteus. Jag tänker på hur det är längre fram i Matteus, när Jesus är i Getsemane. Om det är möjligt, gånger denna kalk ifrån mig, dock inte som jag vill utan som du vill. Låt din vilja gå igenom. Dessutom tror Jesus att Faderns vilja äger rum. Och det är vår kallelse också, att tro att Guds vilja sker. Jag hade en person här ganska nyligen som jag samtalade med, så sent som idag faktiskt. Och hon visste inte om hon skulle göra si eller så. Och sa jag, men fråga Gud, sa jag till henne. Ja, det kändes kanske lite ovant för henne. Men alltså, om du frågar Gud så lovar jag dig att Gud svarar på din bön. Be att Guds vilja ska ske. Om du gör det, så sträcker du dig i tron. Du övar din rättfärdighet. Du övar ditt bedjande. Du övar ditt lyssnande och din tro. Och du kommer rätt. Du kanske tänker, men hur kan jag veta att jag kommer rätt? Och jo, det är för att han leder oss på rätta vägar för sitt namns skull. Alltså, får vi höra då. Imorgon ska jag träffa henne igen, så får vi höra hur det går. Men så måste vi ju leva. Ske din vilja, inte vår. Och det är också vad som ligger i det här med att bedja i Jesu namn. I Jesu namn är ju inte en avslutning på våra egna önskningar, utan det är ju att hans önskningar blir gällande. Tredje bönen. Hoppsan, nu har tiden gått ut, kära vänner. Då hinner vi inte ens gå igenom det här. Men tredje bönen är alltså behovsbönen. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Det kommer som på plats nummer 3. För nybörjarna så kommer det ofta på plats nummer 1. Men så ska det inte vara. Jesus ger oss ett mönster. Och jag tror att den här ordningen som Jesus ger oss den är väsentlig. Men det får vi fortsätta att tala om 14 dagar. Låt oss be. Herre, tack för att ditt ord står fast. Din vilja är gällande. Vi ber att det ska få genomslag ibland oss i allt högre utsträckning, så att du kan få din vilja genomförd och att vi alla kan prisa dig för det du gör ibland oss. Amen.
Du har lyssnat till Bibelförklaring ifrån Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Producent och tekniker för programmet var Ulf Gustafsson, och det här var del 17 ni hörde. Nu lämnar vi över till sändningar med Missionskyrkan och deras söndagsgudstjänst. Hej då.